Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Okej, vad bra. Mm. Ja, vi pratade om vi skulle ha kallpratat lite mera under välkomnandet här. Ja. Tycker du att du blev en bra mottagen?
Absolut, det tycker jag.
Det tycker du?
Ja, det tycker jag. Ja. Jag träffade ju flera fina och människor på vägen hit, så att det var bra mottagande.
Mm. Jag valde att ta in dig i bakvägen, här, lite som en VIP-gäst.
Jaha. Ja.
Jag tänkte att går vi igenom redaktionen, då kommer det ta tid.
Ja, okej. Okay. Ja, men då känner jag lite som VIP.
då kommer det flera fram och vill prata om. Ja, ja. Mm. För det är väl så i vardagen också, antar jag, att det är många som vill komma fram och prata lite ÖSK med dig.
Ja, absolut. Så har det ju blivit. Inte för att det har ju varit så länge, men det är klart med de sista 12 månaderna får man väl vara ärlig att säga att det finns ju en stor intresse och många som vill prata om all möjlighet. Och det tycker jag är jättekul. Mm. Så att absolut, det har blivit lite fler frågor. Men alltid väldigt trevligt bemötande, tycker jag.
Ja, hur är stämningen? Har frågorna ändrat karaktär?
Nej, men det är klart folk vill ju veta vad som händer och hur man då resonerar eller hur man tänker framledes. Men jag tycker fortfarande att stämningen och frågorna har varit på ett bra nivå. Folk har ju förståelse för många saker. Man vill ju självklart gärna veta lite mer än vad man kanske läser i media och så. Då ställer de sina frågor. Men jag tycker absolut att det har varit, trots att det liksom har varit lite up and down, så att det har varit på ett bra nivå.
Mm. Ja, bra. Vi ska börja med lite och prata lite om dig först. Och sen ska vi förstås prata om de heta ÖSK-frågorna också. Men vi ska försöka lära känna dig lite grann. Jag vet inte hur mycket örebroarna känner till om dig egentligen. Vi börjar bara med de här vanliga frågorna. Hur gammal är du nu, Lars?
Ja, som dansk då säger man att man är 52. Därför det är det jag är. Men nu fyller jag ju här i december 53. Och då säger man ju i Sverige att man är född 70 och är 53. Men idag är jag 52.
Du är 52? Ja. Ja, bra. Bra. Och hur ser familjen ut?
Jag är gift med Sofia som jag har varit länge tillbaka. När jag kom till Sverige, kan man säga. Vi gifte oss 2002 och vi har två tjejer som idag är 18 och 20 år gamla. Och vi bor här i Örebro och har gjort det hela tiden. Och sen har vi en liten hund också.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Som är med i familjen, så att det är den närmaste familjen.
Okay. Vad är det för ras på den hunden?
Det är en cavalier.
En cavalier, ja. Någon spaniel alltså?
Ja, han är 6 år och har varit med i familjen här i bra tråk och det är mysigt. Och då valde vi att det skulle vara, tjejerna tyckte att det skulle vara en kille, så jag fick någon kompis eftersom det borde bli tjejer i familjen.
Okej. Ja. Jag känner att det är en sån här hund som tycker om att göra familj av flocken, är det så?
Ja, nej, men jag är ju uppväxt med hundar och det blev ju lite valet också att vi ville ha någon som ett tjejerna kände sig trygga med och också kunna gå med utan att det liksom krävt jättestora insatser och sen att det är en familjevänlig och kärleksfull hund och då kollar vi på olika raser och till slut då blir det den här.
Bra, går du ut med den då?
Absolut, jag får ta mitt strå till stacken, men det finns en liten plan som vi försöker hålla, så det känns väldigt bra.
Jaha, ni har ett schema?
Ja. Mm. Vi har schema. Vi har till och med kontrakt på det man säger nu.
Jaha, ja, okej.
Okay. Ja, det är vi.
Med både morot och piska då, eller?
Ja, det kan man väl säga. Nej, men det är ju ofta så när man får en hund, så är det jätteroligt i början. Men vi tyckte verkligen att skulle vi ta det beslutet, då var vi också liksom överens om att alla ska hjälpas åt. Inte bara liksom första månaderna, men man liksom tar sitt ansvar. Det har de verkligen gjort, så att det känns jättebra. Så att alla gör sitt.
Mm. Det inbillar jag mig att den diskussionen och liksom förmaningarna har alla familjer som skaffar hund. Men det är inte alla som lyckas genomföra det sen. Men ni har gjort det alltså.
Ja, men vi har kontrakt på det.
Ja,
de har skrivit på faktiskt.
Får man fråga vad piskan är då? Mot kontraktsbrott.
Ja, då blir det avdrag på månadspeng.
Okej. Okay. Mm. Bra. Och sen, du har ju pratat tidigare om ditt jobb. Men vi kan repetera. Vad är det du jobbar med?
Ja, idag har jag ju faktiskt bytt inriktning lite grann. Jag har ju varit ett bra tag på det vi kallar elprofilen, som då blir en koncern där jag satt som vd för någonting som heter Evia-gruppen. Och det är ju el- och VVS-installationer. Men här per första i tionde, så ganska nyligen, så bytte jag till Sandbäckens, som är vår ägare. Och där fanns en möjlighet, det uppstod en ny möjlighet med en ny roll som jag då fick erbjudet. Och det var att bygga upp en elverksamhet i Sverige. De är ju, Sandbäckens är egentligen ett rörföretag i Sverige, omsätter 2,5 miljarder. Och nu vill de då bli mer multidisciplinär och ha andra grenar också, däribland el. Och då fick jag möjligheten att fråga om det var någonting för mig att vara med till att bygga upp det. Så det har jag precis hoppat in i och är väl fortfarande lite ny på jobbet.
Okej. Okay. I vilken titel då?
Det heter affärsområdeschef EL.
Okay.
Så jag utgår här från Örebro och jobbar ju då i Sverige med de vd:er som är inom elbolagen.
Okay.
Så det är lite spritt från Stockholm till Småland och här i Örebro. Sen ska vi växa.
Bra, bra. Mm. Förändrar det din möjlighet att vara ÖSKs ordförande, blir man lite nyfiken på då?
Nej, det gör inte det.
Som ett ganska en tung roll. Så.
Ja, men det är det. Det är tung roll. Ja, men det är ju en ny utmaning och jättekul att få den möjligheten. Men den här diskussionen var ju uppe från innan jag liksom tackade ja, och det finns ingen konflikt där i det. Jobbet ska ju självklart göras och jag kanske får göra lite fler teamsmöten med folk inom ÖSK, var man förut kanske kunde ta det fysiskt. Så det är klart, det blir en liten annan typ av inriktning. Men att det har betydelse för mitt jobb som ordförande, det har det inte. Och det är redan liksom också avklarat från början hur de såg på det. Så att det tyckte jag var viktigt att veta hur de såg på det. Mm. Så fick jag ta beslutet utifrån det såklart. Men de hade ingen synpunkter på det.
Ja. Okej. Okay. Mm. Okay. Mm. Jag brukar ställa, vad blir det? Det är tre frågor. Nej, fyra. Mm. Fyra frågor som jag kallar mitt första. Så kan du få berätta mycket eller lite om det. Det är mer personliga saker. Mm. Men det första är inte så kanske jätte... Men jag frågar, din första lägenhet, hur var den? När fick du den och vilket sammanhang?
Min första lägenhet var faktiskt när jag som fotbollsspelare som 19-årig åkte till Schweiz. Det var första gången jag flyttade hemifrån. Skrev kontraktet med en klubb som heter FC Wettingen, som ligger 2 mil utifrån Zürich. Och det skrev jag när jag fortfarande var i skolan. Och då valde jag att göra skolan klart. Så ett halvt år senare så åkte jag till Schweiz. Och då fick jag min första lägenhet. Väldigt roligt, väldigt speciellt. Man har lärt mig otroligt mycket. Men då kom jag ju direkt hemifrån och som kille åtminstone så kunde jag inte tvätta och kunde inte göra så mycket mat. Jag är ensam barn, som alla vet vad det kan betyda. Så min mamma gör väl ganska mycket för mig. Så det blev liksom ett wake-up call och ett sätt för mig att bli vuxen, så att säga. Och sen var det ju också under en tid där att det fanns ju inte en mobiltelefon. Det var 90. Och då var det ju så att jag pratade med mina föräldrar. Och det föregick så att jag gick till telefonboxen.
Okay.
Och ringde och så avtalet vi när nästa samtal skulle vara. Och så blev det så. Och där mitt emellan så hade man ju ingen kontakt med varandra.
Nej. Ringde du så här collect call då? Till...
Nej, jag vet inte.
Att man mottagaren betalar.
Ja, nej, precis. Nej, jag betalade nog faktiskt. Men det var ju lite speciellt. Och idag, nu när man själv har blivit förälder och fått barn som nu är 18 och 20, så har jag lite svårt med att säga hur mina föräldrar men det som klarade av det. Men det var ju så det var. Så att det var min första lägenhet. Det var i Schweiz. Så det var ju ett stort steg.
Ja, verkligen. Då kanske du skaffar bil då också då, om den första bilen nere i Schweiz.
Nej, bil hade jag eftersom att jag var ju en fotbollsspelare som var kontrakterad i klubben men bodde hemma och då i det avtalet då hade jag fick ingen lön men jag fick bil.
Okej. Okay.
Och rekvisit och så, alltså allt träningskläder och fotbollsskor och så. Och sen fick jag en bil med bensin.
Okay.
Det var liksom mitt avtal. Så bil hade jag och körkort hade jag.
Vad var det för bil då?
Det var en Mazda 323.
Ja, lite sportig ändå.
Lite sportig, jag tyckte också att den var sportig. Ja. Så att, det var min första bil, en Mazda 323.
1990 eller till och med före det då var en Mazda 323 ingenting att fnysa åt. Det var en lite tuff bil.
Ja, men
vill jag minnas.
Ja, men det jag var supernöjd med liksom. Nu hade jag ingen val men det var jag var jätteglad.
Och ja, den tredje frågan har du redan svarat på, det är kontraktet där. Ja, i och för sig då är men det kan vi bocka av som avsvarat tycker jag.
Men det var inte mitt första kontrakt.
Nej, jag förstår ju det.
Nej, jag fick ju mitt första kontrakt när jag var 16. Det här var 87. Och då fick jag första kontraktet med där jag fortfarande var som i P19 kan man säga. Och då fick jag ju kontrakt 1000 kronor i månaden med sko och så vid sidan av. Så att, i rena pengar 1000 kronor. Och sen tränade jag med A-laget och fick då också debuterar året efter kan man säga, efter ett år träning. Så det var 87, min första kontrakt på 1000 kronor. Och det var ju jättestort. Då kunde man få in lite pengar och inte behövde att jobba vid sidan av skolan för att få lite extra. Så fick jag det genom klubben så att säga. Så
vilken klubb var det?
Det hette Bollklubben 1913. Så det var en klubb som liksom, i Danmark har man ju flera klubbar som heter B1900-någonting. 03, 08, 09, 13. Och det är det år de startade. Så det var B1913 som jag fick min första kontrakt. Och samma år fick jag debutera i U16, landslaget. Och var med till ett mästerskap i Frankrike, EM. För U16-landslag 1987. Så det var väl det att liksom vändningen kom. Man fick en kontrakt, man var med i landslaget, man blev uppmärksammad. Man insåg själv att man kanske hade talang lite mer så. Så att, det var väl liksom startåret för min karriär kan man säga.
Ja, det är väl lite, jag vill minnas att det är lite speciellt med dina danska klubbar. Att det inte gick så bra för dem. Var det så? AB och den här, din debutklubb, rönte samma öde, var det inte så?
Du menar om de är i konkurs? Eller?
Ja, precis.
Ja, det kan man koppla ihop med det. Ja. Nej, men, det, ja, men faktum är ju att det var ett par klubbar som ju fick åka ut på grund av ekonomiska utmaningar och gick ner på divisioner. Så jag var i ett par klubbar som... Men faktiskt varje gång efter att jag hade lämnat gick tyvärr och fick börja om i en lägre division. Men om det har koppling till mig, det vet jag inte riktigt.
Det är som samma sak i ÖSK sen.
Ja, precis. Ja, lite så kan man säga. Ja.
Det är som ett järtecken.
Ja, jag vet inte. Jag har inte tänkt så mycket på det.
Ja, AB är väl tillbaka i alla fall va?
Ja, absolut.
AB är tillbaka starkt där. Och sen den sista är den mer din första kärlek då. Är nyfiken på.
Ja, nej, men det var väl, det var ju också i Odense att man hade sin första kärlek, och jag tror det var ungefär 18 månader att vi höll ihop.
Mm, ganska länge ändå.
Ja, men oftast är väl första kärleken också lite mer än 3 veckor, tror jag. Men i det här fallet var det 18 månader, men sen så dumpade hon mig.
Det så du blev dumpad?
Ja, jag blev dumpad. Mm. Och sen så var, ja, fick man ju acceptera.
Var det hjärtesorg?
Jo, men det är det ju alltid när man blir dumpad, eller även om man inte blir dumpad. Men i det här fallet så var hon ju... Ja, det var ju en sån tid att återigen, det fanns inte mobiltelefon, ingen sms, ingen såna grejer. Det var ju liksom att telefonen ringde hemma och sen tar jag telefonen och det är någon som... Är det du som är Lars? Ja, vad säger du till om din flickvän är tillsammans med någon annan just nu? Och så blir det tyst och så låg de på.
Jaha, ja, så det var så brutalt.
Ja, men det var ju inte... Det var inte hon som ringde och sa det. Det var ju någon annan som hade sett någonting. Det var ju bra. Okay. Men det blev ju lite dramatiskt i ett litet tag där.
Okay.
Ja, så det var ju liksom ingen bra avslutning.
Nej, hur gammal var du? Var ni?
Nej, då var jag 16.
16, okej. Okay. Ja, okay. Jaha, okej. Okay. Stora avslöjanden i hemmaborgen här.
Ja, men jag tror att det är väl alla som väl någon gång har upplevt något liknande. Och det är någonting man tar med sig i livet. Ja.
Mm. Så är det. Så är det. Jag vet inte, vi började utan att egentligen presentera. Det är Lars Larsen då, från ÖSKs ordförande.
Mm.
Och vi kanske inte ska tjuvtitta i din telefon. Men jag tänkte ändå ställa en sån här fråga. Vad är det absolut sista, senaste samtal som du har haft i rollen som ÖSK ordförande?
Det var nog igår. Då pratade jag med Erik Tengroth som sitter med i styrelsen. Och vi diskuterade, eftersom vi ju både i för ögonblick diskuterade både det sportsliga och det ekonomiska i klubben. Så det var Erik Tengroth som sitter med i styrelsen som jag hade samtal med senast.
Mm.
Det var igår.
Mm. Ja. Erik Tengroth också är ju med i fotbollsutskottet också.
Stämmer.
Mm. Tillsammans med Per Gavelin, Magnus Wikström, du då och Christian Järdler och Jonas Lindegren.
Ja, stämmer.
Bra, okej. Okay. Om vi ska börja med de lite mer aktuella frågorna då, så var det ju en ganska dramatisk måndag förra veckan, får man säga. Det kom ett besked, egentligen så kom det väl egentligen från Kevin Walker som gick ut med och berättade att han inte skulle få förlängt kontrakt. Men i en bisats så berättade han också att ingen annan heller skulle få något nytt kontrakt. Och jag är nyfiken på, och sen har jag direkt också fått en fråga. Var det verkligen ÖSKs plan att det skulle kommuniceras så snabbt? Eller hade ni någon annan plan?
Ska jag svara på den frågan snabbt, så var det planen utifrån så som det blir. Och då måste jag ju såklart förklara hur tanken gick. Ett, så om man går ut med det så här, så var det ju egentligen tanken att vi ville ta samtal med samtliga spelare i lugn och ro. Och på det sättet också diskutera med dem hur vi såg på saken. Men utifrån att beslutet var taget, att man gick på semester direkt, då blir det ju så att vi som klubb får ju liksom diskutera också, ska vi vänta? Ska vi kalla hem dem? Vissa av dem bor ju i Örebro, men vissa av dem kanske också kommer någon annanstans ifrån och åker hem. Och då blir beslutet att vi tycker att det är rimligt att alla får beslutet så fort som möjligt, för att ge dem en möjlighet också att kan se sig efter något annat, de som vill. Och sen också att vi som klubb får möjligheten att såklart få tid till att leta och också skicka ut signal att vi behöver spela såklart. Så att det sen att det blir så här olyckligt, vi kan ju inte bestämma hur spelarna agerar eller reagerar på beslutet. I det här fallet gick ju Kevin ut och meddelade på någon sociala medier och sen hade ni kontakt med honom. Som såklart blir effekten av att han går ut. Och det kan vi ju inte, vi kan inte göra någonting åt det. Men vi ville att spelarna skulle veta först och sen kan vi gå ut med det i medierna. Det var vår tanke. Och det är för att det ska vara så bra och ärligt och öppen som möjligt. Inte att man läser det i tidningarna eller får veta det av någon annan än vi direkt. Och då blir det ju en väldigt kort intensiv period när det gäller så många som 8 stycken. Att få till det så att alla får det. Och det lyckas vi med. Mm. Trots allt. Men det kom ju ut väldigt omgående. Men det är det man förväntar sig när mer än en person vet om det, om man säger så. Så blir det ju de risker man tar att det kan sprida sig. Men vi hade ju såklart gärna ville först berätta och sen gå ut med det på ett vanligt sätt. Men nu blev det ju att vi fick göra det på ett lite annorlunda sätt. Mm. Men syftet var att se till att spelarna inte fick reda på det av någon annan än oss först. Och det lyckades vi med.
Mm. Mm. Ni hade hunnit tagit alla samtal innan?
Ja.
Bra. Jag har pratat med några av spelarna och de flesta har ju sagt att det har varit bra samtal. Jake Larsson bland annat. En som verkade missnöjd var väldigt tydlig med att han var missnöjd, det är Daniel Björnqvist. Mm. Vad kunde ni ha gjort annorlunda där? Björnqvist gick ut och berättade då att han hade flyttat till Göteborg för ett tag sedan och att han tyckte att ni kunde ha skött kommunikationen på ett annat sätt. Han fick inte heller någon officiell avtackning efter sista matchen. Och hade ni kunnat gjort något annorlunda där?
Om vi backar en månad tillbaka, då hade vi inte beslutat någonting. Det här är ju ingenting som vi liksom har beslutat länge tillbaka. Vi hade en situation där vi ju efter hemmamatchen mot Utsikten hade ett bra utgångsläge. Hade vi haft en bra fortsättning på det, då är jag inte säker på att utfallet hade blivit samma. Men vi måste ta konsekvenserna av också att vi som lag över en längre tid inte har presterat tillräckligt bra. Och då är det inte bara laget, vi har haft tränare. Men vi har ju diskuterat detta vid andra tillfällen att vi har haft 6 tränare på 2 år. Utfallet har ungefär blivit samma. Och då är ju liksom ändå konklusionen att det inte, om man bara säger, bara är tränarens fel. Det är många delar som vi bör ta med in i våra beräkningar. Och det har vi gjort. Men när vi började att liksom ändå analysera truppen och det blev som det blev på slutet, då kände vi att nu är det dags att få in lite nytt energi, bygga om. Och på det sättet så blev beslutet så sent. Dessutom så hade vi hade flera möten veckan upp till sista matchen. Vi visste inte om serietillhörighet. Och vi misstänkte att vi kommer in på ekonomin senare. Men det är klart att alla förstår ju att hade vi åkt ut och vi inte är en elitklubb längre, i alla fall på här sidan, så har vi en jättestor utmaning. Och det hade vi med oss in till sista matchen, i principet. Visst, mycket var avklarat efter näst sista, men vi vill ju ändå liksom ta sista matchen och 100% säkerställa att vi inte hamnar i någon sits. Och det kan vi väl vara glada för att Jönköping inte valde att köra över Bråka. För då hade vi väl stått i Eskilstuna när de gör sitt tredje mål och kanske blivit lite nervösa. Mm. Så att det är det som är det roliga med fotbollen, som samtidigt också är frustrerande ibland. Men vi valde att även om vi då säger att 99% var klara, ska vi gå ut och berätta det för någon att det förmodligen blir så. Det tyckte vi inte var rimligt. De hade en match, låt oss avsluta på ett bra sätt. När vi går in på Daniel så tror jag mer det rör sig om en frustration och så att han uttrycker sig på det sättet att vi vet han är USK och vi vet att han har haft jättemånga fina år här. Jag visste inte om att han hade köpt och ingen i sportrådet visste om att han hade köpt ett hus i Göteborg. Ja, jag skulle inte säga vad Daniel skulle ha gjort, men om jag hade tagit beslutet att flytta till Göteborg så hade jag förmodligen meddelat klubbet det i tid att ni behöver inte att prata kontraktsförlängning med mig eftersom att jag flyttar till Göteborg. Mm. Men vi visste inte det, och då tog vi beslutet om Daniel på samma sätt som vi har tagit individuellt beslut om alla andra också. Att han inte skulle få förlängt, och då fick han beskedet tillsammans som alla andra. Så att så blev det.
Mm. Mm. Kan man tolka in någonting kring hur ni kommunicerar liksom vardagligen med spelare, om det är möjligt att en spelare då bor i en annan stad utan att någon får reda på det? Min kollega i hemmaborgen här, Elena, sa att om jag flyttade till Göteborg så skulle nog min chef få reda på det i samma minut, bara för att man pratar med varandra. Pratar ni inte med varandra i ÖSK på det sättet?
Jo, men samtidigt nu verkar det som att det är ingen envägskommunikation. Är man på en arbetsplats, oavsett om man jobbar på NA i VIA-gruppen där jag kommer från eller ÖSK, så förväntar jag mig att man har en sån kultur där man pratar med varandra från båda håll. Det är ju inte så att vi ska vara någon direktiv för att leda upp om folk har flyttat eller bytt mobiltelefonnummer. Om nu du väljer att byta mobiltelefonnummer, är det då en år som ska leda upp att du, Fredrik, har bytt telefonnummer, eller kan du berätta det själv? Så det tycker jag nu att vi kanske har gjort det annorlunda från båda håll. Det är möjligen. Hur vi kommunicerar, vi går inte runt och prata med folk om det privata, mer än att vi vill ju veta att folk mår bra. Det är ju den delen som vi diskuterar, men kanske inte om man har flyttat. Sen om Daniel, och det får du prata med Daniel om det finns, om han har hållit det väldigt nära sig, och vilken andra spelare, om någon, har visst om det, det vet inte jag. Men vi på kontoret och någon av vi i styrelsen har inte fångat upp det. Men jag tycker fortfarande att är man på en arbetsplats, oavsett om man har varit en kort stund eller i det här fallet en väldigt, väldigt lång stund, så finns det ju också, man har rättigheter, men man har ibland också skyldigheter på en arbetsplats, och det gäller även på ÖSK. Så att jag kan tycka att det kanske man hade kunnat berätta för varandra. Mm. Och då kanske vi hade kunnat också gå ut och tacka av Daniel på ett annorlunda sätt. Och så. Så att det är tråkigt att det blir så här. Men samtidigt så är det ju så. Man är fotbollsspelare. Man vet man har en kontrakt. Man vet man får en lön. När kontraktet går ut så kanske det händer att man inte får förlängt. Den situationen har varit i många gånger också. Och det är inget konstigt. Och då blir det ju så att då får man ju också liksom, om jag ska prata om min egen karriär, när jag kände att det var dags att veta vad ska jag ta vägen, om inte jag hade hört från klubben, så tog jag såklart kontakt med i det här fallet tränaren, för det är ändå tränaren som bestämmer för att höra hur ligger det till, och får jag då ett svar som jag känner mig inte trygg med, eller jag vet inte vad de vill, och då har jag ju två valmöjligheter. Det är ju enten att sitta lugnt i båten, hoppas man presterar tillräckligt bra under i det fallet hösten och se till att det blir en förlängning. Eller också lägger jag också ut troter för att se om det finns andra klubbar som kan vara intresserade av mig som fotbollsspelare. Det är ju den business vi är i. Mm. Det kan låta lite kyniskt att säga så, men det är den världen vi lever i. Du får en kontrakt, du kan som tränare få sparket, du kan liksom flytta runt, och det är den här världen. Så för mig är det liksom ingen konstigheter egentligen. Alla vet ju om villkoren när man hoppar in i den här branschen. Så att om det är tillräckligt bra svar på frågan, jag vet inte. Jag tror att i det här fallet hade vi kunnat göra det annorlunda och kanske bättre tillsammans. Det är min bedömning.
Mm. 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 Och faktum då, 8 spelare ut, och det är en rätt så liten trupp just nu.
Mm.
Jag tror många är nyfikna på hur ni ska jobba för att ersätta de här spelarna då. Mm. Och på och vilken typ av spelare som ni kan ersätta med, vilka ekonomiska muskler ni har.
Ja, men vi kommer ju självklart att kolla på antalet. Det är ju inga konstigt. Vi ska ju ha en bra träningsklimat och ett antal spelare. Däremot så kommer vi ju att kolla på den ekonomiska delen också. Vi har ju en situation som, om man ska gå in på den ekonomiska, som ändå är besvärande. Vi har ju en ansträngd ekonomi som vi behöver och ha med oss i våra beslut. Men det är klart att vi ska ersätta spelarna med nya spelare. Och det är ju redan igång, och vissa spelare kanske får ett kontrakt direkt. Andra tar vi på prövspel för att testa utifrån att de kan komma från en klubb som vi inte har så bra koll på, eller ett land som vi inte har så bra koll på, som gör att vi vill se dem i vårt miljö innan vi tar beslut. Så att vi ska ha det antal spelare som vi har sagt, det kommer vi ha. Kanske inte på första träningen, men under den här tiden vi har till att bygga upp truppen. Men däremot den ekonomiska är ju såklart med i bilden. Hur vi ska få den totala till att bli bra.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Om man säger så här, flera av de här 8 spelarna då var sådana spelare som hade skrivit sitt kontrakt när ÖSK var en allsvensk klubb. Mm. Jag vet att ni har minskat lönerna i och med degraderingen till Superettan i flera eller alla fall. Men det är ändå sett till truppkonstellationen, bör det vara, stämmer det ska jag säga, att det är några av de lite större kontrakten som nu har gått ut?
Ja, men om man kollar på spelarna, utan att gå in på spelarnas individuella lönenivå, så är det ju spelare som har varit dominerande i våra lagbygge och ska vara dominerande. Och det hänger ju ofta ihop också med vilken nivå de är på lönelisten utifrån erfarenhet, åldern och vad vi tror de kan bidra med i lagbygget. Det är väl ingen dålig gissning.
Nej. Och då blir frågan hur mycket av den kakan som nu har vandrat ut och inte fått förlängt kontrakt då, kan ni återinvestera i truppen? Är det hela eller är det 50% eller bara?
Det är jättesvårt att svara på i dagsläget, men jag vill nog ändå säga, och det är många som kanske blir besvikna nu, men jag tror att vi har svårt rent ekonomiskt att använda 100% av den delen att återinvestera dem i truppen. Så det är nu, och det är utifrån att vi har ett läge som är väldigt ansträngt. Vi har en ekonomi som är besvärande, som vi fortfarande jobbar med. Vi har ett konjunkturläge som klart spelar in också. Men vi får inte glömma att det är många parametrar som spelar in. Om vi ska gå in på den ekonomiska delen, så har klubben ändå gjort väldigt, väldigt, väldigt mycket. Vi har minskat på kontoret från typ 11 till 6 personer. Vi har inte i antal, men vi har såklart sänkt spelarbudget. På 2-3 års tid har vi gått ifrån att lägga 30 miljoner till 15 miljoner. Det är alltså 50%. Alltså, någon annan verksamhet i Örebro som halverar lönekostnaden på 2-3 år, det är klart det har betydelse. Det har vi gjort och det var vi tvungna att göra. Dessutom så går vi ifrån att få SEF-pengar på 22 miljoner i Allsvenskan till idag få 9 miljoner. Det är en minskning på cirka 60%. Hyran som vi då har med kommunen går ifrån 3,3 miljoner i Allsvenskan till att vara runt 1,9 miljoner i Superettan. Det är en minskning på 40%. Det vill säga det är 20% där som inte riktigt jämfört med de andra siffrorna. Så den totala blir ju, det är en jättesvår ekvation. Sen har vi dessutom, förut, som vi inte har gjort förut enligt mig, har vi full satsning på akademin. Där vi har öronmärkta pengar, där vi kommer att lägga miljoner mer än vad vi har gjort tidigare. Förutom de miljoner vi har lagt tidigare. Vi har en dom också, satsning, som också kommer att kräva flera miljoner i investering. Och det gör vi då med ett minskat budget och med en allmän svår situation på marknaden, om man säger så. Som gör att det är ju jättesvårt att få ihop alla delar. Men vi gör det ju ändå, tycker jag, på ett bra sätt. Men det är klart att då säger att vi ska lägga samma pengar eller till och med gasa på årlaget, härlaget. Ja, då är det nog inte jag som ska vara ordförande i klubben. Om det är det medlemmarna vill ha, då ska man nog från medlemssidan säga till våra ordförande i valberedningen att jag inte ska vara kvar. Och jag tror utan att kan tala för styrelsen, men jag tror ändå att många i styrelsen inte heller skulle vara med på den resan. Det är jättestort. Det är väldigt stor skillnad på att vara ansvarslös eller vara ansvarstagande. Och jag kan inte vara ordförande om det är så att vi ska spela roulette och lägga allt på rött eller allt på svart. Och så hoppas vi att det blir bra. Då är jag inte rätt person. Och det här har vi ju jobbat med i styrelsen tillsammans över en längre tid. Och alla i styrelsen är ideella och jobbar stenhårt. Jag jobbar jättemycket. Men mina kollegor i styrelsen jobbar lika mycket, om inte mer. Alla gör det för att man brinner för ÖSK och att man vill att fotbollen i Örebro ska bli bättre igen. Men om kravet är att vi ska tillbaka på Allsvenskan direkt, eller att nu ska vi satsa allt på härlaget utan konsekvenstänkt, det är okej. Men då blir det utan mig.
Om man tar det här med damlaget, en stor framgång för klubben, men vad betyder det för helheten?
Ja, men för helheten är det jätteroligt. De har ju kämpat otroligt mycket hela året med de resurser de har haft och spelare som har lämnat och lite nya spelare som har kommit in och har gjort det extremt bra. Och nu fick de utdelning och det är jättekul. Men det är klart att det kommer ju också att ställa krav på klubben utifrån att det är längre resa, det är ett annat upplägg. Vi behöver kolla på spelarmaterialet och såklart också se till att saker och ting, alltså faciliteter runt omkring, blir så bra som möjligt. Sen är det klart att vi hade väl gärna kunnat önska att vi, om man ska jämföra med Malmö FF som har också fått upp sitt domlag i elitserien, att vi skulle kunna tillför lika mycket miljoner eller resurser för att hjälpa laget att lyckas. Nu kommer vi att göra det, men kanske med ett annat budget än Malmö. Och det är där vi är idag. För att vi har en sån situation som vi har hamnat i, där vi ju behöver att anpassa allting. Men samtidigt kan vi ju inte bromsa en uppförsbacke. Det blir inget bra heller. Så vi måste ju göra någon kalkulerat risktagande så länge man vet om det är kalkulerat. Och det är det som vi försöker göra nu, att lägga en långsiktig plan för klubben med det här strategiarbetet vi håller på med och samtidigt navigera så som marknaden ser ut just nu med de resurser vi har i både ekonomiska resurser men också i bemanningen, eftersom att det är mycket som ska göras. Det är bara 6 anställda på kontoret och sen, som jag säger, massa bra folk runt omkring som hjälper till ideellt. Och det är det vi behöver för att få fortsätta den här resan som vi har påbörjat.
Ja, hur balanserar man det där? Jag antar att herrtruppen är ju mycket, mycket dyrare än damtruppen. Sportsligt sett så ligger de på samma nivå just nu. Hur balanserar ÖSK det?
Ja, men så är det. Sen får man också, och det är ju inte vi som, det är ju inte vi som bestämmer det, men SEF-pengarna är ju också olika, om man säger så. Nu heter det inte SEF-pengar, det heter EFD-fördomarna. Och då får man ju det som blir liksom utifrån rättighet och sålde rättighet och tv-intäkt och etc. Då får ju i det här fallet vi på här sidan 9 miljoner som jag sa i Superettan. Och på elitserien med domarna vet vi inte än, eftersom att vi inte har varit där förut. Och det är första gången vi är en elitserien på domarsidan. Men vi tror väl att den ligger kanske på 500-700 000. Så det skiljer ju också på intäktssidan utifrån vad man får från Svenska Fotbollförbundet, om man säger så. Men vi hoppas väl att vi med tiden, när vi får en bättre ekonomi, att vi såklart ska göra det mycket mer jämställt.
Bra, bra. Om vi ska återgå till den här truppen då, om man ska vara noggrann. Skulle du säga att ni är nära att göra klart nyförvärv nu?
Nej, inte nära. Det pågår ju väldigt mycket dialoger, såklart, som ni också förstår. Och det ska det göra, för att vissa kommer vi närmare, och vissa hamnar vi ju då i att de väljer en annan väg. Så det är ett måste att ha samtal med många olika. Och det pågår just nu, så att vår tanke är väl att vi försöker väl att jobba på här fram till starten på träningarna igen, som är 4 december. Att vi då har klart någonting, eller åtminstone har en del med på träningarna då. Så det är väl liksom planen, och så kan vi kanske under december utvärdera fler spelare. Så det är väl det planen är just nu, och det vi jobbar på. Och sen är det ju att vi kan inte bestämma alla processer, eftersom att det finns en spelare, det finns en agent som ska ta sina beslut, och ibland vill de också ha lite betänkningstid, och de vill fundera lite och kolla andra banor. Så att tyvärr så äger vi ju inte processerna själva. Nej.
Christian Gärder har pratat om att ni behöver erfarenhet, ledarskap, egenskaper. Är det någonting du håller med om?
Ja, men vi har ju diskuterat detta i sportrådet och länge, hur vi liksom ser på olika saker. Och det är klart att här behöver vi att dessutom med de 8 spelare, om man säger så, som har lämnat, har vi också tappat både ledarskap och erfarenhet. Det är ju ett medvetet val, men vi vill ju såklart ha in sådana personer som kan bidra med de saker, och det är det vi också letar efter, och det behöver vi. Så att du nämnde en Per Gavelin som är med i sportrådet. En sån spelare typ är ju bra att ha på ett mittfält, skulle jag vilja säga. Så att ska man hitta någon, så är det ju en sån typ som jag gärna säger att vi får tag i. Men vi är nog inte den ensamma klubb som letar efter sådana spelare.
Nej, precis. Ja, du har ju också varit en sån spelare som har bidragit med ledarskap och erfarenhet på ÖSKs mittfält.
Men det är klart att det har ju sagt tidigare också, att vi kollar ju efter skandinaviska spelare, alltså, så. Men just nu är vi ju i ett läge där att vissa har vi svårt att nå utifrån den ekonomiska delen. ÖSK har fortfarande ett varumärke som är starkt. Det finns massa spelare som fortfarande kan tänka sig att komma till ÖSK trots vår läge. Men ekonomin är ju inte riktigt vad deras förväntningar är. Och då kan det ju fallera där. Men vi letar på och krigar på, och det är inte så att vi hoppas fortfarande att vi ska kunna få in lite norsdansk eller något annat roligt in i truppen. Men vi får leta, eftersom att ekonomin inte tillåter att vi kan välja hur mycket som helst.
Så det är fortsatt den marknaden som ni pratar om, den nordiska marknaden då?
Nej. Det är det ju faktiskt inte. Vi är ju med i både marknaden i Afrika och även Sydamerika, såklart. Men det är ju, visst idag finns det ju, det finns ju material att tillgå som inte fanns för 20 år sedan. Så att idag är det ju lättare att liksom kolla upp en spelare. Men ändå är det ju en miljö som är annorlunda. Och därför är vi väl inte så jätte intresserad i att ta för stora risker. Och det är ju såklart både ekonomiskt men också sportsligt, ta för stora risker genom att ta dem direkt. Då är vi nog inne på att vi, då får de komma hit, testa vår miljö för att se vem de är lite grann, både som person och som spelare. Mm. Men också för att ge dem en bra chans att se vad är Sverige, vad är ÖSK, hur ser Örebro ut? Så att det kan bli bra för båda parter. Det är jätteviktigt. Så att det är nog för att det ska bli bra för samtliga parter. Men är det klart, ekonomin tillåter inte heller att vi kan ta de här riskerna.
Mm. Det låter som att det blir en spännande december med spelare från olika kategorier av spelare som kommer in i ÖSK-truppen då. Dels som nyförvärv direkt men även provspelare.
Absolut, det kommer det bli. Det är liksom ingen hemlighet. Vi vill ju ersätta, vi vill förnya och vi vill få in spännande spelare. Men det kan kräva, som du säger, att man låter vissa provspelare först.
Mm. Okay. Om vi ska titta vidare på organisationen runt laget då, där vi har en situation där Christian Järdler har väldigt många roller just nu. Han är tränare och tillförordnad sportchef. Ni har också sagt adjö till Paolo Lauson som en senior assisterande tränare med meriter som huvudansvarig på superettan nivå och så. Hur ser du på den organisationen om vi pausar pratet om sportchef kanske först och börjar prata om behöver ÖSK en till assisterande tränare till tränarorganisationen?
Ja, utifrån de delar som behöver göras med analyser och mycket annat som vi kan diskutera hur länge som helst. Det finns ju jättemycket att göra. Och dessutom att då Christian, som du säger, har flera olika roller, så gör ju också att han behöver stöd och hjälp. Och då blir en assisterande såklart det vi kikar på. Går vi in på sportchefen? Jag skulle vilja ha en sportchef imorgon. Det tror jag alla vill. Men då ska vi ju liksom inte glömma på har vi ekonomin? Är det möjligt? Vilken spelare ska vi köpa när vi inte har så mycket? Och då ska vi ju ta en sportchef som letar där vi har möjlighet att hitta våra spelare med den ekonomi vi har idag. Men det var ju egentligen min första fråga när jag kom till ÖSK för knappt ett år sedan. Det var ju att ta beslut om sportchefsrollen. Och då hade vi ju kandidater som man hade kommit långt med. Där hade jag ju inte den inblicken och insikten i ekonomin som jag har idag. Så då tog jag ett beslut tillsammans med resten av styrelsen att när vi får pausa så vi har bättre underlag, bättre koll. Vad vill vi? Och idag är det ju så att Christian skulle förmodligen gärna se en sportchef. Jag skulle definitivt gärna vilja se en sportchef. Styrelsen ligger där. Men vi har inte ekonomi. Det är ju såklart inte så roligt. Vi märkte ju i sommars när vi höll på med spelarna Samuel och Noel. Det var Christian och jag. Jag var på semester. Så jag fick ta en del av min semester och använda på både snack med olika personer, förhandlingar och sådana saker. Det är en del av jobbet. Men hade man haft en sportchef på plats hade det ju rullat på ett annorlunda sätt. Och åka runt och spana och ha bra samtal med andra klubbar. Liksom skapa relationer och se till att vi från ÖSK-sida är ute och sådana saker. Det finns jättemycket som jag skulle vilja och vi i styrelsen vill göra. Men som jag sa i ett tillfälle, vi måste ha ekonomin och vi är ansvarstagarna i styrelsen så att det går inte. Jag skulle vilja då alla dagar i veckan, men det går inte.
Finns det någon tidsplan på det? Eller går det inte heller att säga när ÖSK skulle kunna ha råd att anställa?
Nej.
Ett namn som poppar upp och man får frågan väldigt ofta. Jag antar att du också får frågan om Alexander Axén. Skulle det ens vara, vad säger du om namnet överhuvudtaget?
Ja, men jag gillar Alexander. Jag har haft väldigt mycket snack med honom under årets lopp när han var i både Örebro och liten vid sidan av. Vi gillar liksom att tricka varandra och vi gillar att tävla lite mot varandra. Och liksom så, nu vet jag ju, han har varit i den här potten förut och Han satt väl här 2,5 timmar. Mm. Jag tänkte att kan jag sätta här 3 timmar så slår jag honom. Så att vi kan väl sikta på att jag slår Alexander. Nej, men jag skämt åsido. Axeln är att både Alexander och Nordin som också har lämnat och gör något annat idag, de gör ju samma sak, är ju namn som jag självklart ser gärna tillbaka i USK när det finns möjligheter. Det finns andra, om man säger så, gamla USK, oavsett om man har varit tränare eller spelare, som jag gärna ser tillbaka. Jag vet att de har ett gedigen intresse för klubben och de är örebroer och vill ju det bästa. Men just nu har vi ju inte ekonomin och jag har inte frågat Alexander om han kan tänka sig att jobba ideellt, men det skulle jag kanske göra. Men jag vet inte riktigt vilken svar jag skulle få. Men han är ju han har en stor kompetens, vet ju jättemycket om svensk fotboll och liksom allmänt otroligt duktig. Så att absolut, det är ett namn som är intressant för klubben. Men ska vi avlöna honom, då har vi inte riktigt den möjligheten idag.
Men när det blir aktuellt så låter det som ändå att det skulle kunna vara en av kandidaterna.
Ja, men det är ju många parametrar som måste in i det fallet. Det är ju framförallt vad vill Alexander också om han skulle få frågan. Men ja, jag vill säga att det får vi ta när vi kommer dit. Men det är klart att med hans bakgrund så är han ju en intressant kandidat, absolut.
Om vi tar Christian Gärder då, så om man räknar, han har väl ungefär 40 matcher in i sin karriär som ÖSK-tränare. Man skulle kunna påstå att laget är ungefär på samma plats tabellmässigt som när han tog över.
Ja.
Det är ett bottenlag i Superettan kan man säga.
Ja.
Nedre mitten, botten. Mm. Ändå väljer du att uttala för ett stort förtroende för honom. Var det självklart att du gör så?
Ja.
Varför?
Ja, men som jag har sagt tidigare, man måste se på helheten. Vi har haft en nedåtgående trend över en ganska lång tid. Från 2021 när vi åkte ut tills placeringen förra året och nu. Och min bedömning är inte att Christian är den personen som har gjort att vi har hamnat där. Det är många olika parametrar. Och vi har kanske inte gett Christian rätt förutsättningar i alla läge heller till att prestera så som man kanske gärna vill. Jag har ett stort förtroende för Christian som person. Jag har ett stort förtroende för Christian som tränare. Det har styrelsen, det har sportrådet. Och vi har valt att tro på att Christian fortfarande är den person som kan se till att vi kommer på rätt spår. Men sen är det ju så, om vi nu säger att Christian, nu får du inte samma trupp i år. Du får en så här trupp som kanske inte har nivån. Men då är det ju inte så enkelt heller som tränare. Eller i tränarteamet. Och med det sagt så kan vi också säga att vi har ju liksom försökt att stabilisera 2023. Både rent ekonomiskt och sportsligt. Och starten var ju bra, om man ska börja där, rent sportsligt. Ekonomin behöver vi inte diskutera, den har vi ju kämpat med hela året. Men sportsligt var det ju en väldigt bra start. Och sen fick vi en start på ligan som vi inte hade förväntat oss. Och så kom vi in lite i en dålig trend och sen kom vi ur den. Men ofta så var det ju en match som var bra och sen blev det någonting dåligt efteråt. Och då har vi inte hittat den tryggheten och den stabiliteten som vi behöver. Och det tycker jag också, det visar sig på de sista matcherna. Där vi egentligen hade möjligheten att liksom göra klart att vi skulle vara kvar. Och det betyder då också att vi inte riktigt har hittat vår trygghet, vår stabilitet i laget. Och det är det vi behöver jobba med nu, 2024. För att se till att vi, det finns en trygghet. Alltså att vi vinner matcher 5-1, det är ju jättebra, det händer ibland. Men man kan inte gång på gång gå ut och förlora 3-4-0 efter. Då är det någonting som inte fungerar. Och vi har valt att tycka att Christians arbete är rätt, vi är på rätt spår. Vi gör en förändring i truppen och nu hoppas vi att vi får se 2024 att vi hittar den här stabiliteten, tryggheten i laget även när vi liksom är på en tuff bortamatch som det kommer att bli ett par stycken av 2024 såklart. Då vill vi ju se att det finns någon typ av stabilitet.
Mm. Vad kan man säga att din förväntan för 2024 är? Om det skulle vara ett positivt utfall av säsongen, vad uppnår ÖSK då?
Det är nog inte lätt för mig att säga vilken placering, om det är det du är ute efter.
Nej, för egentligen har vi
har inte truppen på plats. Mm. Så det blir ju lite prov vem vi får in, vilken karaktär, hur de bidrar och vad de har med sig. Innan jag kanske kan säga just den delen. Men det är klart att vi vill säga att vi tar nästa steg. Och då är det ju såklart att vi kanske inte, vi hamnar kanske på över halvan om man säger så, och försöker liksom att vara en stabil klubb som har ett spelsätt på hemmaplan som vi känner igen. Och sen har vi ett spelsätt, för det är inte formationen jag är ute efter. För om det heter det ena eller det andra, det är inte det som är det viktigaste. Men att man agerar på ett visst sätt på hemmaplan så att liksom motståndarlaget och vet, det är det här de förväntar sig. Vår publik, vår supporter, sponsorer, alla vet, de kommer hit, det är det här vi ska framför. Sen finns det en motståndare som kan göra lite taktiska, men ändå ska de se ungefär samma. Och sen kanske vi har ett litet annorlunda agerande på bortaplan. Det är det jag vill se. En trygghet i laget, vare sig om man spelar hemma eller om man är på bortaplan. Och då kan man ha olika scenarier på det såklart. Men att vi ser att vi tar det här steget. Och det är väl det som vi egentligen i sportrådet och även i styrelsen inte fått se, och därför tar vi också beslutet vi har gjort, det är ju att det har varit lite för mycket, ja, en bra match på hemmaplan har blivit ersatt av någonting dåligt.
Mm.
Och dåligt betyder ju inte att, man kan ju ibland förlora, men du ser tryggheten i laget, du ser att de gör rätt ifrån sig, men det blev 1-0 och man fick stryk. Men nu är vi ju, vi som är med i sportrådet och så har ju ändå varit på ett högt nivå allihopa och kan ju känna igen oss i de här delarna. Och då har vi inte sett den här stabiliteten och tryggheten vi letar efter. Och då, det är det jag förväntar mig att vi gör 2024 och därmed när vi säger att ta nästa steg, att det är det. Så vi bygger någonting som återigen vi känner oss trygg med. För det är därifrån vi ska bygga.
Med tanke på din bakgrund som du är väldigt tävlingsinriktad, du var en sån spelare på planen. Vad händer i dig när du sitter, du var ju på plats på Tunavallen och såg den här sista insatsen som var väldigt svag. Vad händer i dig då? Blir du förbannad eller irriterad eller uppgiven eller vad händer?
Ja, jag blir nog allting. Ja, men det blir ju som en bärdollbana rent emotionellt. Det är klart att man blir bedrövligt. Det var en bedrövlig insats utifrån det var sista matchen och fler spelare kanske visste att vad hände efter. Jag hade förväntat mig att se mer vilja och så. Sen kanske det var ett utfallet av att det var klart, om man säger så. Vi såg ju svenska landslaget deras näst sista matchen också efter att det var klart att man inte kom med och han hade ett bra lag på planen och det hade vi också i Etuna. Här förväntar jag mig att se en annan inställning såklart framledes. Så att, jag var väl ledsen över att vi presterat så dåligt. Och det var inget roligt och synd för alla supporter som hade tagit sig tiden att åka dit och ändå stöta som de har gjort hela året. Men det var ingen bra match, framförallt ingen bra inställning. Så det var ingen bra.
Mm. Man hör ofta så här att många säger att ÖSK borde spela i Allsvenskan.
Mm.
Vad säger du till dem som alltid säger så? Örebro borde ha ett allsvenskt lag. ÖSK borde spela i allsvenskan.
Ja, det borde vi. Men med den ekonomi vi har idag kan vi förmodligen inte lägga grunden till att komma upp i allsvenskan direkt. Vi måste bygga mer långsiktigt och det är det vi håller på med. Men ÖSKs varumärke, det är fortfarande så stort och starkt i Sverige. Och jag tror också att när många säger att ÖSK, det är för att vi har en sån publik som vi har visat att vi har. Nu har den ju minskat genom åren såklart. Men när vi är i allsvenskan och vi har ett bra lag som gör det bra. Och det betyder inte topplag, men att vi har varit de här mittenlag. Då har vi ju en fantastisk arena med ett fantastiskt tryck på läktarna. Både från våra egna men också många gillar att komma hit. Att de andra supportar oss. Och det är därför jag tror att man vill ha tillbaka ÖSK. För att det är en bra arena, det är en bra klubb och det är roligt att spela här trots man ibland kan säga bort med bortelaget också. Men absolut, vi vill ha Örebro på kortan igen när det gäller liksom allsvenskan och fotbollen. Mm.
Vad kan man säga om förutsättningarna i staden nu när du har jobbat med klubben snart ja, nästan i exakt ett år då? Finns förutsättningarna att ha ett allsvenskt fotbollslag här i Örebro?
Ja, men jag tycker det. Kolla på statens storlek. Vi är väl 160 000 och vi är femte eller sjätte största stat. Vi har alla möjligheter att vara med tillsammans med Örebro Hockey som har gjort det fantastiskt bra och som är nummer ett idag. Så att, men vi behöver att samverka. Vi behöver att komma närmare varandra på alla plan. KIF har vi inte diskuterat, men där finns en möjlighet att hitta på någonting. Vi måste samarbeta med Karlslund, Rynning, Forward, Yxhult, Syriansk, alltså alla klubbar. Och även komma ut också, längre ut, och liksom få närmare samarbete med de lite mer utsatta områden. För att det finns massa möjligheter. Men det här görs ju inte på 12 månader. Det är måste finnas en långsiktighet och en plan som vi då håller på att lägga just nu. Och det är det som vi jobbar stenhårt för. Men jag tror inte vi kan inte ha liksom fem lag. Så att det är nog så att Örebro Hockey har stabiliserat sig och gör det fantastiskt bra. Och vi är inom om fotbollen, om man säger så, fotbollfamiljen i Örebro. Vi behöver hitta varandra, samarbeta på alla plan, hjälps åt och därmed också se till att vi får ett lag i Örebro igen som representerar både på här och sidan Örebro.
Mm. Ja, vad blir KIF Örebros roll i det? Hur ser du på, är det ett samarbete eller är det en konkurrens?
Just nu är det ju, vet jag inte om det är det ena eller det andra. De är i allsvenskan och vi är divisionen under. Vi kör på med den strategi vi har för vårt omlag. Men jag har svårt att se att det finns plats till båda på sikt. Och det är väl det som jag har försökt också att ge uttryck för, att vi bör närma varandra. Sen på vilket sätt och i vilket namn och i vilken färg och sådana saker. Jag tror inte det som är det viktigaste. Det viktigaste är att vi gör någonting som blir bra för damfotboll och för flickorna. En bra akademi, bra tränare kopplat till. Se till att vi får alla tjejer till att tycka det är roligt att spela fotboll och att de vet att vilken klubb de kan välja för att få en bra skola. Och det tror jag inte att det är möjligt med två elitlag, om man säger så. Mm. Och det är utifrån den ekonomiska sätsen och att vi är många föreningar, om man säger så, som ju jagar pengar och jagar sponsorer och samarbete. Så det är väl det som, vi är ju ett väldigt idrottstätt område och har väldigt många klubbar som är kan man säga elitnivå, utom fotbollen och hockeyn. Vi har ju volleyboll, vi har handboll, vi har bandy, det är futsal, alltså det är väldigt många klubbar som letar i Örebro, och det är också det som gör vår stad så jättefin och unik. Vi kan göra jättemycket, men då måste vi göra det tillsammans, och då är det både utöver de här gränserna som finns mellan föreningarna, men det är ju också samarbetet med näringslivet och framförallt politikerna och kommunen som kommer att bli utslagsgivande.
Mm. du nämnde politikerna nu och jag vet att ni är i förhandlingar kring era närvaro på Bern Arena, kan man uttrycka det så. Mm. Hur, och att ni då i de förhandlingarna pratar om att kanske då flytta helt enkelt ifrån Bern Arena. Är det ett verkligt hot eller om man ska, eller en verklig, kan det hända att ÖSK flyttar ifrån Bern Arena?
Det är en konsekvens. Än en hot. Det är så här att vi, som jag sa, vi har ju haft ett avtal på 3,3 miljoner. Nu har man gått ut i medierna, varifrån det kommer, om det är medierna själva eller någon som har uttalat att det är rabatterat till 1,9. Det är ju inte sant. Det är ju att vi hade 3,3 i Allsvenskan och så har vi en pris som är 1,9 i Superettan. Skulle vi kolla på hur det ser ut allmänt hos våra kollegor runt om i Sverige, så ligger vi inte marknadsmässigt rätt enligt vi i USK. Vi tycker att vi har alldeles för hög hyra. Vi har kollat upp det och det är kanske närmare 1 miljon som ligger på den nivån. Idag betalar vi som sagt i Superettan 1,9 miljoner. Våra kollegor, om man säger så, KIF Örebro, kanske närmare 600 000. Skulle vi ta deras teampris och förvandla om det till de antal timmar som vi använder, så skulle vi kanske ligga på 1,1 miljoner. Och där man då ska kolla på är ju Örebro kompaniet, som ju är en del som, det är där man får lite stöd, om man säger så.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Och de har ju valt att göra det liksom lika för båda. Och det tycker jag är jättebra. Jag gillar jämställdhet, så det är jättebra. Så vi får 900 000 var. Och då kan jag tycka att hyran på Bern Arena också ska vara jämställd. Och det är den diskussionen att vi försöker ta med kommunen. Att vi gillar jämställdhet, vi tycker det är bra. Men då ska det gälla överallt. Och liksom finns en röd tråd i detta. Och sen har vi såklart också tagit fram underlag från andra föreningar i Sverige. Både allsvenska klubbar och superettaklubbar. För att ge vår bild av var nivån ska vara. Så att det var lite tråkigt och lite olyckligt att det kom ut i medierna. Att vi redan har rabatterat. För så är inte fallet. Men för att gå tillbaka till din fråga. Vi vill inte lämna Bern Arena. Vi tycker att ÖSK hör hemma där. Vi gillar att ha vårt träningsmiljö på Bern Arena och runt Bern Arena. Men vi kan ju också rent ekonomiskt bli tvunget att ta ett annat beslut. Och det är ingenting med att hota eller liksom, vi vill ha ett marknadsmässigt pris på Bern Arena som vi tycker är marknadsmässigt och som vi då har lagt underlag för. Kommunen har ju då kanske ett annat syn som vi inte riktigt vet än. Blir det så att vi inte kanske hittar varandra, ja, men då kanske vi är tvunget att kolla på andra alternativ. Och det är inte för vi vill, men det är som jag sa, om inte vi gör det, då är vi ansvarslös. Och så är vi inte i styrelsen. Och då får vi ta det ansvaret som det medför. Och då kanske det blir ändrade villkor för träningstider och även kanske ställen. Och det är det vi håller på parallellt, kollar på utifrån att plan A inte blir som vi har tänkt oss. Och det är att stanna kvar på exakt samma ställe med samma faciliteter och allting runt omkring, men med ändrade villkor. Lyckas vi inte med det, då är jag nu inne på att vi som klubb och även vi i styrelsen, Då måste vi nog kolla på plan B.
Mm. Är Ekänge det rimligaste alternativet då?
Ja, men
alltså där ÖSK ungdom har sin hemvist.
Ja, men det ligger, alltså, det är klart det är väldigt nära. Och det pågår diskussioner med ÖSK ungdom också. Därför att det är ändå inom min familjen, om man säger så. Så det är ju närliggande, och jag har alltid tyckt att ÖSK Elit och ÖSK Ungdom ska ju liksom ändå jobba tillsammans på ett väldigt tajt och bra sätt, eftersom det är samma emblem som sitter på vänster bröstet. Då måste man liksom ändå tycka att det finns så bra förutsättningar för att det ska bli så bra som möjligt för båda partner. Så att det pågår där diskussioner, såklart. Men vi har andra alternativ vi kollar på också. Men vi avvaktar ju, kan man säga, det slutgiltiga beskedet ifrån kommunen, och när vi har det så tar vi beslut om vad vi ska göra därifrån. Men vår vilja, vår ambition är att inte förändra arbetsvillkoren, om man säger så.
Mm.
Men på grund av ekonomin kan vi bli tvungna att göra det.
Mm. Okej. Vi har hållit på i drygt en timme och en kvart ungefär. Det är inte riktigt Axén-klass
det här. Nej, men det är alltså... Han gör alltså dubbelt så mycket. Det tycker jag, det är bra jobbet.
Det är riktigt bra jobbet.
Ja, det är riktigt bra jobbet. Vi kanske skulle ha börjat 1987 och så tagit oss lite långsammare framåt.
Då, kronologiskt framåt.
Ja, då kanske vi hade lyckats kunna komma i närheten. Nej, men det är ju det är mycket, mycket roligt på gång, samtidigt som att det är ju också mycket som ska göras. Men det känns ändå väldigt... kul med ÖSK och inspirerande. Så att, vi får väl se vad medlemmarna säger, Fredrik, när det blir dags för årsstämman också.
Ja. Mm, ja, precis.
Mm.
Innan vi säger tack och hej, tänkte jag fråga om ditt senaste samtal var till Erik Tengroth. Vad ligger uppgiften nu då, när du går härifrån, gentemot ditt uppdrag som ÖSK-ordförande?
Ja, vi har faktiskt styrelsesmöte på tisdag. Så det är mycket kring det, att vi får till alla underlag som vi ska diskutera och ta beslut på. Och det är både sportsligt, det är strategiarbetet, det är ju framförallt också ekonomin. Så det var i samband med det som jag hade samtal med Erik. Och nu är det väl så att vi alla ska liksom... läser på, och så blir det en massa snack inför styrelsesmötet. Så att det är väl det som ligger närmast just nu. Och även vi hade sportrådsmöte igår, som också var i syfte att få fram så mycket information till styrelsesmötet. Så att vi jobbar i en ordning som känns rätt. Så att ja, så det är väl det som ligger närmast i ÖSK-sammanhang, om man säger så.
Mm. Bra, ja, som du säger, det blir en spännande vinter och förmodligen en mycket spännande säsong 2024. Vi tackar Lars Larsson för att du kom till Hemmaborgens studio och pratade med oss. Tack så mycket.
Tack så mycket för att jag fick komma.